Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. När kom synden in i världen? Vet ni det? När kom synden in i världen?
När jag åt äpplet.
Ja, det var när i Edens lustgård. När våra första föräldrar gav efter för djävulens frestelse och åt av den förbjudna frukten. Då kom synden in i världen. Och de blev syndare. Och när våra första föräldrar hade blivit syndare så fick de ett löfte om en frälsare. Och det löftet gav Gud dem bara av sin kärlek och nåd och barmhärtighet. En löfte om en frälsare. Och vi ska ta och läsa det löftet och se vad det betyder. Det är inte alldeles så där lätt att förstå. Gud sa så här till ormen: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Förstår ni det här ordet avkomma, vad det är för något? Hennes avkomma, vem är det egentligen? Evelin? Ja, avkomma är barn. Så hennes barn. Och vilket barn är det syftar på här? Det är ett barn som skulle komma långt fram i tiden. Och en vet det. Det är Jesus. Så Jesus föddes av jungfrun Maria. Så det är honom det syftar på. Och han ska krossa ditt huvud, står det. Och huvud, det betyder djävulens hela välde. Alltså djävulens makt. Och du ska hugga honom i hälen. Nu, djävulen hade ju tagit skepnad eller tagit ormen i besittning som sitt redskap. Och en orm färdas ju här nere. Så ormen skulle ge honom den skada en orm kan ge. Hugga i hälen. Och det här betyder att djävulen ska ge honom den skada djävulen kan ge. Och vad var det för skada som djävulen kunde ge? Vad var det djävulen orsakade med sina tjänare, de romerska soldaterna och översteprästens tjänare? Ja, det var smärta, va? Smärta och blod. Det var vad han kunde orsaka. Gissel, smärta och blod. Och han visste ju inte att det hjälpte han bara till att hans eget huvud skulle krossas. Hans makt blev bruten. När segrade Jesus över djävulen? När blev hans makt krossad? Precis, när han dog på korset. Då blev han huggen i hälen, men det var det som krossade ormens huvud. Så ni ser, det ligger väldigt mycket i det här första löftet som vi förstår sen när vi läser i vår bibel. Att det är precis så Gud har tänkt det ända från början. Och nu blev inte Jesus kvar i graven. Han uppstod på tredje dagen för att vi ska leva tillsammans med honom. Och vi lever tillsammans med honom helt trygga från djävulens svält och makt. Vi ska knäppa händerna och be. Vi tackar dig, Herre Jesus, för din seger, att du har besegrat djävulen och vunnit seger åt oss. Och så ber vi dig att du bevarar och beskyddar oss varje dag, så att djävulen inte frestar oss och lockar oss bort från dig. Så ber vi att du är med oss när vi läser ditt ord och studerar ditt ord, så att vi får en stor tro, en stark tro. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Predikotexten idag, den är ur Markus 9 kapitel och vi ska läsa verserna 14-32. När de kom till de andra lärjungarna såg de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Så snart allt folket fick se Jesus blev de mycket häpna och skyndade fram och hälsade på honom. Han frågade dem: "Vad är det ni diskuterar om?" En man i skaran svarade honom: "Mästare, jag har fört till dig min son som har en stum ande. Och var den än får tag i honom så slår den ner honom och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar att driva ut den, men de kunde inte." Jesus svarade dem: "Du släkte som inte vill tro, hur länge måste jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? För honom till mig." Och de kom med honom till Jesus. Så snart anden fick se honom slet den i pojken, och han föll till marken och vältrade sig och tuggade fradga. Jesus frågade hans far: "Hur länge har det varit så med honom?" Fadern svarade: "Sen han var barn. Ofta kastar anden honom än i elden och än i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss." Jesus sa till honom: "Om du kan, säger du, allt förmår den som tror." Genast ropade barnets far: "Jag tror, hjälp min otro." Jesus såg ännu mer folk strömma till. Han sa strängt till den orena anden: "Du stumme och döve ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom." Den orena anden skrek och ryckte våldsamt i honom och for ut. Pojken var som livlös. De flesta sa att han var död. Men Jesus tog honom i handen och reste upp honom, och han steg upp. När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom frågade de: "Varför kunde inte vi driva ut honom?" Han svarade: "Detta slag kan endast drivas ut med bön." Sen gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Jesus ville inte att någon skulle få veta det, eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa: "Människosonen ska utlämnas i människors händer, och de kommer att döda honom, och efter 3 dagar ska han uppstå." Men de förstod inte vad han sa och vågade inte fråga honom. Amen. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Både evangelietexten och vår predikotext här skildrar Jesu kamp och seger över ondskans makter. Kampen mot ondskans makter går ju genom hela Bibeln, alltså genom hela världshistorien från början till slutet. Bibelns första bok lär oss att Gud skapade hela universum. Han skapade jorden och allt levande. Men det är inte bara den synliga världen som hör till skapelsen, för det finns också en osynlig värld. Gud skapade änglar och andliga varelser. Några av dem gjorde uppror mot Gud. Och Bibelns första bok skildrar hur djävulen fick inflytande över våra första föräldrar. Och Bibelns sista bok avslutas ju med den slutliga segern över djävulen och skildrar hur han döms och kastas i den brinnande sjön. Och den här kampen mot djävulen eller ondskans makter framträder särskilt tydligt i evangelierna. Jesus vann seger över ondskans makter, och i och med hans verk så är djävulen bunden. Den här världens första blev utkastad. Under hela Jesu offentliga verksamhet så framträdde den här kampen mot djävulen och de onda andarna på ett påtagligt sätt. Och det är väl egentligen inte så underligt. Därför att det första löftet var ju det, att han skulle krossa ormens huvud. Han hade kommit just för att uppfylla profetian, att besegra djävulen. Och berättelsen om skildringen av Jesu kamp och seger över djävulen inleds i när han börjar sin offentliga verksamhet, med hur han övervinner Satans frestelser i öknen, och så fulländas skildringen av Jesu kamp och seger över djävulen med fullbordan på korset, och han krossade ormens huvud. Men då Jesus korsfästes, och när människor såg det, då såg det ju ut som att det var ondskans makter som hade segrat. Ondskans makter hade blivit honom övermäktiga och krossat honom. Men i verkligheten så hade ondskans makter hjälpt till att förverkliga Guds frälsningsplan. Och genom Kristi död så blev denna världens första utkastad. Han blev bunden. Och ingenting kan längre hindra oss från att bli Guds barn. Så Jesus gav oss rätten tillbaka. Den rätt som vi förlorade när våra första föräldrar lyssnade till djävulens och följde honom, och Satan fick inflytande över dem. Det heter ju i skriften: när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna, ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Nu fick vi den rätten tillbaka. Och Johannes skriver också: åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Vår predikotext handlar om en pojke som blivit kroppsligen eller personligen besatt av en oren ande. Och hur berättelsen handlar om hur Jesus befriar honom. Det talas mycket nonsens, det talas mycket strunt om de här berättelserna i evangelierna när Jesus driver ut onda andar. En del menar att Jesus och evangelisterna var ju bara barn av sin tid. Man menar att folk på den tiden var vidskepliga och trodde att alla kroppsliga och psykiska sjukdomar orsakades av den onda andemakten, av onda andar. Men nu vet vi ju bättre, onda andar finns ju inte. Så om Jesus verkligen botade någon, så var det bara, ja, om man då kan säga bara, psykosomatiska tillstånd som han påverkade med sin utstrålning eller med sin mänskliga förmåga. Men någon sån allmän föreställning att alla sjukdomar, alltså både fysiska och psykiska, skulle orsakas av onda andar, inte hittar vi ju det i evangelierna. Utan när man förde till Jesus människor, så skiljer man ju väldigt noga mellan de som var sjuka, de som hade plågor och lidande av annat slag, och de som var besatta av onda andar. Det är ju också bara i en del av berättelserna där Jesus botar någon. Han botar ju många. Det är bara en del av de berättelserna där det sägs att symptomen orsakas av onda andar. Så det fanns inte alls någon allmän föreställning om att alla sjukdomar orsakades av onda andar. Andra menar att besatthet, det existerar inte. Och Jesus, han var ju en bildad person, han visste mycket väl att sånt inte existerar. Men han anpassade sig till folks vidskepelse, och så försökte han hjälpa dem som inbillade sig att de var besatta. Det är ju bara ett ytterligare sätt att angripa Bibelns trovärdighet. Och det skulle ju i så fall innebära att Jesus skulle ljuga, eller att han skulle spela teater när han direkt vänder sig till den onde anden och talar till honom och befaller honom att fara ut. Ytterligare andra har sagt att fallen av besatthet i verkligheten rörde sig om psykisk sjukdom, men man visste inte bättre på den tiden. Men också det strider ju mot de klara bibelorden. Och för övrigt så är det ju bara För det första är det bara en del av de fall där Jesus botar någon som det tillskrivs att orsaken är onda andar. Och sen är det ju bara i hälften av de fallen som den besatte uppvisar symptom som på något sätt liknar psykisk sjukdom. I de andra fallen så visar ju den besatte symptom på alltså fysisk åkomma som blindhet eller dövhet. Och i vårt fall så var ju pojken besatt av en oren ande som var stum och döv. Och dessutom så visade han symptom som möjligtvis påminner om epilepsi och det är väl kanske mest en fysisk sjukdom. Det är ju en störning i hjärnans signalsystem. Så går vi till evangelierna och ser vad evangelierna lär oss, så är det klart att på Jesu tid kunde människor bli besatta av onda andar eller orena andar. Symptomen på besatthet kunde vara väldigt olika. Och Jesus hade makt över de orena andarna och drev ut dem. Och det är inte annorlunda idag. Också i vår tid så har djävulen makt över människor. Och också i vår tid så finns det fall beskrivna där människor blivit på det här sättet personligen eller kroppsligen besatta av orena andar. Och i katolska kyrkan så har man ju fortfarande exorcister, och för exorcism så är man väldigt noggrann med att det ska föregås av en läkarundersökning, så att det blir konstaterat att det inte rör sig om någon känd sjukdom. Ändå är det uppenbart att det är någon annan personlighet som har tagit över den här personens mentala och kroppsliga förmågor. Och professor Sigbert Becker beskriver några fall av nutida besatthet i den här boken, Wizards That Peep. Det här är en fruktansvärd läsning, den här boken. Egentligen borde den här boken översättas, eftersom alltså den är ständigt aktuell, eftersom det är så många människor som är nyfikna på det okulta. Alltså allt ifrån astrologi, sån är det, stjärnorna visar vem du är, till spådomar, till spiritism och till satanism. Och det finns en uppsjö på internet om okulta ting och häxkonster, och det finns i film, och det finns många artister också som har okulta inslag i sina framträdanden. Och det här lockar människors intresse och nyfikenhet. Och de vet inte vad det är de leker med. De vet inte vad de ger sig in i. Hur kan onda andar få sån makt över en enskild människa så att de blir personligen eller kroppsligen besatta? Ja, vi har redan nämnt att Bibelns första bok skildrar hur djävulen fick inflytande över våra första föräldrar. Och när våra första föräldrar lyssnade till djävulens röst, de visste inte vad de gjorde. De visste heller inte vad de gav sig in i. Då öppnade de dörren för ett sataniskt inflytande över alla sina barn och efterkommande. Och det finns ett mycket nära samband mellan djävulens makt att binda människor i synd och binda människor i otro och personligen eller kroppslig besatthet. Så det är det ena som kan leda till det andra. Det är det första som kan leda till det andra. Nu säger jag inte att det gör det, men det kan göra det, för att det verkar ändå som att djävulen inte har något större behov av att avslöja sig, och han har ingen större anledning till det heller, eftersom man ändå håller de flesta människor fångna i synd och otro. Men han är en mördare från begynnelsen, och de de ränderna går aldrig ur. Så om man kan och får tillfälle till det, att ta en person i besittning för att ta livet av den, så gör han det precis som han hade gjort med den här pojken här, försökt ta livet av honom. Så det här nära sambandet mellan att djävulens makt att förslava i synd och otro och att det går vidare, det förstår vi när vi läser skildringen i Johannes 8 kapitel. Där ser vi hur Jesus talar till judar som hade satt tro till honom, alltså som sympatiserar med honom. Och så sa Jesus bara ett ord, och då började de ifrågasätta honom, och det gick otroligt snabbt över i öppen fiendskap och våld och mordförsök. Man tog upp stenar för att stena Jesus. Så då, det började med att de nekade till att de varit slavar under någon. Men Jesus sa, var och en som gör synd är syndens slav. Och så sa han vidare till dem, vore Gud er fader så skulle ni älska mig, eftersom jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Ni har djävulen till er fader, och vad er fader har begärt till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanningen inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, till han är en lögnare, ja, lögnens fader. Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. Vem kan överbevisa mig om synd? Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? Den som är av Gud lyssnar till Guds ord, men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud. Johannes skriver också i sitt första brev, den som gör synd är av djävulen, till djävulen har syndat från begynnelsen. Och så skriver han också i det 5:e kapitlet i sitt första brev, hela världen är i den ondes våld. Och det här sistnämnda stället, det är väl närmast en fri, lite fri översättning. Alltså man har fyllt i vad som enligt sammanhanget borde vara där. Hela världen är i den ondes våld, men vad som står där, det är hela världen är i den onde, eller hela världen är inbäddad i den onde. Så hela världen står under inflytande av den onde. Och det yttrar sig i precis det Jesus säger här i Johannes 8 kapitel. Att de inte förstår vad Jesus säger. Att de inte lyssnar till hans ord. Att de inte vill tro på honom. Men tror alla möjliga olika lögner som strider mot Bibelns sanning, hur galet den är, så tror man det. Och det yttrar sig också i syndens slaveri och fiendskap mot Jesus. Så både Jesus och Johannes använder uttrycket gör synd. Så Jesus säger, den som gör synd är syndens slav. Och Johannes skriver, den som gör synd är av djävulen. Men då kanske någon tänker så här, men alla har ju syndat. Alla är ju syndare. Och vi har ju anledning att varje dag be om förlåtelse för våra synder, precis så som Jesus lär oss i Herrens bön. Jo visst, det är sant. Men när Johannes skriver att ha synd eller att synda, så är det inte samma sak som att göra synd. Det ligger någonting annat i begreppet göra synd. Så den som gör synd, han lever i och för sin synd varje dag utan att ångra sig och omvända sig. Utan han utför det som, han lever i det och för det som sin dagliga syssla. Så när ni hör Jesus säga den som gör synd är syndens slav, och när ni hör Johannes säga den som gör synd är av djävulen. Då ska ni tänka på en hantverkare som går till sitt dagliga arbete och utför sitt arbete under dagen och utvecklar sin yrkesskicklighet. Den som gör synd lever i synden varje dag och utför den liksom sitt dagliga hantverk. Man omvänder sig inte, man upphör inte, man ångrar sig inte. Och det är någonting helt annat än att ha synd och att synda, att ångra sig och att be om förlåtelse. Att människor gör synd, alltså lever i sin synd. Är det vanligt eller ovanligt? Det är vanligt, va? Vad som är ovanligt och sällsynt är ju att människor omvänder sig och tror. Och omvändelse, tro och helgelse, det som är sällsynt. Men otro och synd, det är ju vanligt, det ser vi överallt i vår värld. Hela världen är i den ondes våld. Men vad det var som orsakat den här extraordinära, kroppsliga eller personliga besatthet som skildras i vår predikotext. Vad var det som gjorde att den här pojken blev besatt av en oren ande? Och det kan vi inte svara på. För Bibeln ger inget svar på den frågan. Men i de moderna fall av personlig besatthet som professor Becker redogör för i sin bok, så verkar det att det krävs att offret på något sätt har försatt sig i ett mentalt passivt tillstånd eller helt enkelt gett sitt medgivande och överlämnat sig, gett sitt medgivande till att djävulen får använda hans mentala och kroppsliga förmågor. Och ofta har det skett under inverkan av narkotika, olika former av droger, under inverkan av olika former av meditation som har försatt personen i just det här mentalt passiva tillståndet, och också olika viss form av musik. Och att det krävs någon form av passivitet, alltså någon viljelöshet eller någon form av medgivande, det verkar också stämma med vad Bibeln lär oss. För Jakob skriver så här: stå emot djävulen så ska han fly bort från er. Så där man står djävulen emot, där har han ingen makt alls. Och det är därför den här boken borde översättas, så att människor inte börjar med den här nyfikenheten. Därför att om man går i en riktning av en nyfikenhet, då är man öppen för det. Vad vi ska lära oss, det är vad Jakob skriver: stå djävulen emot så ska han fly bort från er. Men vi får ju komma ihåg att Jakob, han skriver ju till troende, till kristna. Och att stå djävulen emot, det kan ju bara egentligen de som först har blivit befriade från hans välde och införsatta i Kristi rike. Djävulen frestade våra första föräldrar till synd och besegrade dem. De trodde på djävulens lögn, han en lögnare, lögnens fader. De trodde på hans lögn framför Guds sanning. Och därmed så öppnade de dörren till ett sataniskt inflytande över alla sina barn och efterkommande. Och Johannes, han skriver om vår tid: hela världen är i den ondes våld. Var finns då hjälpen? Hur ska människor bli befriade från djävulens våld? Ja, vår predikotext visar att människan kan inte befria sig själv, och en människa kan heller inte av egna krafter befria någon annan. Så när pojkens far här hade beskrivit lärjungarnas misslyckande, då hör vi Jesus utbrista: du släkte som inte vill tro, hur länge måste jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Hör honom till mig. Och vilka var det han talat till då? Jo, vilka var där? Och det var ju lärjungarna. Och det var skriftlärda som diskuterade med dem. Och så var det mycket folk där. Och allihop, alla närvarande innefattar Jesus i det här uttrycket. Du släkte som inte vill tro. Och det är ju väldigt långt ifrån det erkännande som Jesus gav den kananeiska kvinnan i vår evangelietext. Kvinna, din tro är stor. Det ska bli som du vill. Så hon fick sin vilja fram genom sin tro, genom den tro som övervinner allt. Men lärjungarna, de fick inget beröm. Tvärtom. Jesus ger här svaret på varför de misslyckas. Jesus ger här svaret på varför de inte kunnat driva ut den orena anden. De ville inte tro. Du släkte som inte vill tro. Och när lärjungarna sen blivit ensamma med honom, då frågade de, varför kunde inte vi driva ut honom? Och observera att vid det laget, alltså det var ju efter hela händelsen, vid det laget så hade ju pojkens far redan gjort den reflektion som Jesus ville. Alltså pojkens far hade ju redan vid det laget upptäckt vad det var som var fel, vad det var som saknades. Att det var tron som saknades. Jag tror, hjälp min otro. Men lärjungarna verkar inte ha tagit till sig Jesu tillrättavisning. Du släkte som inte vill tro. När de frågar varför kunde inte vi driva ut honom, då svarar han dem, detta slag kan endast drivas ut med bön. Så vad Jesus säger till dem är ju att ni är dåliga bedjare. Ni ber dåligt. Så tydligen hade lärjungarna försökt driva ut den orena anden av egna krafter utan att be till Herren att Herren skulle utföra saken. Och de hade inte satt sin tillit till honom. När Jesus hjälpte pojken, då ser vi att han först avslöjar otro. När pojkens far sa, om du kan så förbarma dig över oss och hjälp oss, då svarade Jesus honom, om du kan, säger du, allt förmår den som tror. Och då upptäckte ju pojkens far genast vad det var som var fel, vad det var som saknades, tron. Och genast utropade han, jag tror, hjälp min otro. Så nu satte han inte längre hoppet till den ena eller den andra människan som han sökte hjälp hos och kom med sin pojke hem till den ena, hem till den andra för att få hjälp. Utan han satte sin tillit enbart till Jesu barmhärtighet och hjälp. Han litade på att Jesus skulle hjälpa. Och hör ni vad han litade på att Jesus skulle hjälpa honom med? Alltså inte bara att befria hans son som den orena anden hade i sitt våld, utan att Jesus skulle hjälpa också mot det onda som fanns i hans eget hjärta, otron. Och hjälp mot otron finns hos ingen utom Jesus. Jag tror, hjälp min otro, bad mannen. Och en sån bön som bara förlitar sig på Jesu barmhärtighet, som bara förlitar sig på Jesu hjälp, kan ju inte bli utan bönrörelse. Så Jesus visar sin makt över den orena anden. Han drev ut den orena anden. Han befriar pojken och han stärkte mannens tro. I slutet av vår predikotext så heter det att de gick därifrån och vandrade genom Galileen. Och Jesus ville inte att någon skulle få veta det därför att han höll på att undervisa sina lärjungar. Det var en utförlig undervisning de fick. Och en sammanfattning av den undervisningen har vi här. Människosonen ska utlämnas i människors händer och de kommer att döda honom och efter 3 dagar ska han uppstå. Så och med facit i hand så förstår vi ju det nära sambandet mellan den här händelsen med pojken, hur Jesus drev ut den orena anden och hans undervisning om sitt kommande lidande. Men det gick tungt för lärjungarna, kan man säga. De förstod ingenting av det här heller. De vågade inte fråga honom heller. Och vi ska väl heller inte tänka att vi förstår bättre, men vi har ju facit i hand. Och med facit i hand så ser vi det nära sambandet mellan hur Jesus driver ut den orena anden och hans undervisning om sitt lidande. För det är Kristi död på korset som är segern över den onde. På korset krossade han krossade ormens huvud, som är djävulens makt. Och det är hans uppgift, det är inte vår uppgift. Det tillhör Kristi ämbete och uppgift att krossa djävulens välde. Men det krävdes ett stort offer av vår frälsare, hans död på korset. Att det skulle kosta honom lidande, smärta och blod att segra, det var förutsagt redan i det första löftet. Det har vi läst. Då sa Gud till ormen: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Så när Gud säger att han ska bli huggen i hälen, det är ju ormen som kan orsaka en sån skada här nere någonstans. De kryper omkring. Och det betyder ju att djävulen skulle orsaka honom det lidande djävulen förmådde. Det skulle kosta honom lidande, gisselslag, smärta och blod att utföra sin uppgift. Och det är hans uppgift. Det är inte vår uppgift att krossa djävulens välde. Det är en uppgift för kvinnans avkomma, som är Jesus Kristus. Och han krossade ormens huvud, det gjorde han på korset. Då finns sen ingenting kvar för oss att göra annat än att tro det och vara glada över det. Så det här kampen mot ondskans välde, det är ju ingenting för oss. Det är ju inte någonting vi ska göra, utan det är en trosartikel, någonting vi ska tro på att Kristus har fullgjort. Och så är vi glada. Det heter så här i förklaringen till andra trosartikeln: nu har ni lärt er den utan till. Men vi kanske inte alltid tänker på vad som ligger i det här, då vi bekänner att han har vunnit oss från djävulens makt. Han har återlöst, förvärvat och vunnit mig, förlorade och fördömda människa, från alla synder, från döden och djävulens makt, inte med guld eller silver utan med sitt heliga och dyrbara blod och oskyldiga lidande och död. Och allt detta har han gjort för att jag ska tillhöra honom. Och i förtröstan på honom, som har befriat oss från djävulens våld med sitt dyrbara blod, för att vi ska tillhöra honom, så kan vi tryggt överlämna oss i hans händer. Kan tryggt göra det med de ord som katekesen lär oss i morgonbön och aftonbön: jag överlämnar mig med kropp och själ och allt i dina händer. Låt din helige ängel vara med mig, så att djävulen inte får någon makt över mig. Amen. Låt oss be. Kära frälsare, vi tackar dig för att du har befriat oss från syndens och djävulens makt och fört oss till tro och in i ditt rike. Lär oss att kämpa den andliga kampen med det vapen som du har gett oss, framförallt tron och din sanning. Bevara oss i frestelsens stund och ge oss segern. Amen. Thank you.